Det är torsdagen den 9 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Moderaterna, de lider av urban huvudvärk och har en okänd resa framför sig. Och så måste Moderaterna dessutom bli mer ödmjuka. Det är några av slutsatserna i Moderaternas eftervalsanalys som publiceras idag. Den heter Maktskiftesvalet 2022, en resa in i det okända. Trailern till den filmen skulle man vilja se. Där konstaterar man att valet 2022 på ett sätt gick bra. Man vann ju trots allt. Men partiet tappade också röster för tredje valet på raken. Dessutom står man inför ett nytt väljarlandskap där den stora skiljelinjen riskerar att hamna att gå mellan SD och S istället för att mellan M och S. Detta skriver alltså valanalysgruppen som arbetat med Camilla Waltersson Grönvall som ordförande. Och det här har också renderat i en debattartikel på DN Debatt. Om detta tänkte jag vi skulle prata mer om idag. För en gång skulle prata vi inte om Liberalerna eller Centerpartiet utan om Moderaterna faktiskt. Och med mig för att göra det har jag två gäster som ska hjälpa mig att förstå Moderaternas förflutna, dess nutid och eventuella framtid. Den första heter Per Rosenkrantz som varit huvudsekreterare i gruppen som tagit fram den här valanalysen och dessutom en känd gäst i podden. Välkommen hit Per.
Stort tack.
Och så har vi med oss Kristoffer Fjellner, moderat oppositionsborgarråd mitt i den urbana huvudvärken, det vill säga Stockholm, och som mångårig Europaparlamentariker för Moderaterna. Välkommen du också.
Tackar, tackar.
Kristoffer, har du hunnit läsa?
Ja, det var faktiskt för ett tag sedan eftersom att jag sitter ju som ledamot även i partistyrelsen. Så vi fick en dragning av detta.
Vi fick en preview.
Ja.
Per, hur var det att skriva valanalysen?
Det var jättegivande. Det här är min tredje eftervalsanalys jag är inblandad i som är på nationell nivå. Så jag har gjort två på EP-nivå. Och sen läser jag nästan alla partiers eftervalsanalyser. Det här är liksom en genre jag är väldigt intresserad av. Och varje gång så har man en ambition om att det ska utvecklas. Och jag tycker att den här rapporten är bra och det var jättekul att kunna ägna tid åt att tillsammans med den här arbetsgruppen borra i valet. Det är också lite terapeutiskt.
Den här gruppen då som är fans av genren valanalyser, träffas ni på gemensamma konvent eller hur umgås ni och hur stor är den? Hur bred är den?
Tyvärr är det att jag känner mig ganska ensam där. För lite styrmodigt behandlat också våra politiska journalister kan jag tycka. För att det blir lite som att man säger att det är valforskarna i Göteborg som kommer med sanningen om valet och det dröjer ju 2 år. Men det här är ju, man måste ju läsa dem för vad det är. Det här är ju partiets bild av mandatperioden och valrörelsen. Och ibland finns det datakällor som ingen annan har. Till exempel intervju med kända politiker i partiet och medlemsenkäter och sånt. Så jag tycker man ska vara lite generös i sin läsning av eftervalsanalyser.
Mm. Och i brist på politiska journalister som intresserar sig så är det väl i alla fall bra att en poddredaktör på en ledarsida gör det. Nästa fråga är då, hur gör man en valanalys?
Det finns ju olika sätt, men det här har ju fungerat så att partistyrelsen har utsett en arbetsgrupp med olika personer och för i vårt fall blev det lite speciellt eftersom att en månad in på arbetet så blev ju några ministrar, då, Camilla Waltersson Grönvall och Parisa. Men det man gör, vi träffades, hade lite kontakt innan, bokade ett möte direkt efter valet för att få den färska bilden och sen är det jätteviktigt att alla typer av undersökning man gör ska man göra snabbt. Samband med valet eller direkt efter valet, medlemsenkäter och opinionsmätningar, för att väntar man med det och 2-3 månader, då kommer ju väljarna ha en annan bild av händelserna. Så det är viktigt att ha den här aktualiteten i datainsamlingen, men sen ägna tid åt att lyssna på röster utifrån. Vi har bjudit in statsvetare, intervjua människor i partiet och sen sitta och vrenda och vrida på saker och så snabbt landa ner i texter, skriva texter, få arbetsgruppen att diskutera texter och formuleringar och så. Mm.
Och det här resulterar alltså i en rapport som är ungefär, vad är den, 70 drygt sidor lång?
Ja, 74.
74 sidor lång till och med. Kristoffer, har du varit med och skrivit någon valanalys förresten?
Nej, det har jag inte.
Nej,
inser jag.
Inte än.
Nej, men det här var nog första gången som jag på något sätt rimligtvis kanske kunde ha gjort det, så jag faktiskt inte kandiderade till något val just det här valet.
Nu det kan man lämpligt.
Ja, det var, jo, jag hade annat att göra. Men nej, det har jag inte gjort.
Mm. Okej, Per, vi går direkt på resultaten. Varför vann Moderaterna tillsammans med sitt övriga regeringsunderlag valet? Vad är huvudsakliga förklaringen?
Den huvudsakliga förklaringen till det är att det fanns i Sverige och finns, ska sägas, en majoritet som upplever att samhällsutvecklingen går åt fel riktning och ett antal interna samhällsproblem, inrikesproblem kopplat till lag och ordning, misslyckad integration, hade inte den andra regeringen tillräckligt bra svar på, och man ville få förändring. Det var det som gjorde, trots alla brister man kan peka på som vi lyfter fram i det regeringsunderlag som Ulf Kristersson företrädde, alltså i väljarnas synvinkel brister, så var det här grundfundamenten som alltid fanns. Men vart det tippade över mot slutet tror vi också har betydelse i faktiskt det som är plånboksfrågor. Elpriser och annat gjorde att mot slutet en majoritet av väljarna upplevde att deras egen privatekonomi hade blivit sämre. Och man började tappa förtroende för regeringen Andersson. Och då fanns det ett samlat alternativ som stod för någonting annat och några lösningar på de här områdena. Och på så sätt vann oppositionen den nationella sakfrågeagendan. Och det är ju, om man tittar historiskt, avgörande för val. Så det är väl som grundförklaringen till att det blev maktskifte. Sen finns det sidoförklaringar vi kan komma in på. Till exempel att Nyans snodde lite väljare från Socialdemokraterna. Men även om alla de hade röstat på Socialdemokraterna och inte Nyans, hade det ändå blivit maktskifte, men med svagare stöd. Mm.
Det är ju intressant det här med plånboksfrågor, för det var ju innan valet så var det kanske inte så många som förutspådde att de skulle bli så viktiga som de väl blev. Mandatperioden har ju handlat om, som du säger, brottslighet. Det har handlat om invandring länge i svensk politik och det här, ja, allting kring vilka som samarbetar med SD eller inte. Plånboksfrågornas comeback, kan man säga då, precis under valrörelsen. Hade så att säga Moderaterna förberett sig för den, eller hade man bara tur att man framstod som bättre, eller går det att säga någonting om det?
Den bild vi har fått när vi har tagit del av olika dokument med valplanering och så var att det här fanns alltid i bakhuvudet. Det var en erfarenhet från valet 2018 som fanns med i den valutvärderingen, att det inte fanns någon plånboksfråga som kunde påverka väljarna, utan det blev för mycket debatt bara om till exempel Sverigedemokraternas inflytande. Så de prioriterade sakfrågorna, lag och ordning, det här bidragstaket, integrationsproblemen kopplat till det, och sen då elpriserna, eller energiförsörjningen var det ju. Det var de tre sakfrågorna, och kan jämföras med att förra valet gick man till val på 6 sakfrågor och Centerpartiet gick till val på 8 sakfrågor nu. Moderaterna gick till val på 3, och sen har vi fått tagit del av utspelsplaneringen. Då ser man att sista veckorna, då ställer man nästan allt och fokuserar enkom på elpriset. Och det var ju för en respons man fick från fältet, man var lite snabbrörlig från södra Sverige, att det här är det människor pratar om i dörrknackning. Och då anpassades partiet till det och tryckte jättehårt på den frågan. Och vi tror att det spelade roll. Men jag vill understryka, om det inte hade funnits den här missnöjen kring våldsutvecklingen, integrationsproblem och så, då hade det inte blivit maktskifte trots bland plånboken. Men det här blev det som fick bägarna att rinna över, helt enkelt.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
En annan aspekt som jag tycker är intressant, som kanske ganska sällan diskuteras, det är vad ni skriver om, jag ska citera er. Trots en omvälvande tid och en intensiv valrörelse är väljarrörligheten i valet 2022 blygsam. Endast 20 av riksdagens mandat byter ägare. Faktum är att den aggregerade partirörligheten, mätt i det statsvetarna kallar PDSS index, är den lägsta sedan valet 1976. Det kanske många uppfattar som ganska paradoxalt givet hur vilda stormar det har varit under mandatperioden. Finns någonting att säga om det?
Ja, det där är jätteintressant. Det är ju en internationell trend vi ser, att det är mer sedimenterad väljarkår. Man är höger eller vänster. Tecken på det här. Man pratar om ökad polarisering, så kan man ju se det på olika sätt. Men det beror väl på att det finns kontroversiella partier enligt väljarna på båda sidor. Miljöpartiet och delvis Centerpartiet, de lyfter fram det här själva i sina eftervalsanalyser och visar alla enkätundersökningar, är väldigt impopulära hos vissa väljargrupper. Sverigedemokraterna hos andra. Och då tror jag, när det finns två sådana regeringsalternativ, så blir det ganska, vad ska vi säga, steget över att byta är stort. Och sen kan man tänka sig att höger- och vänsterskalan över tid, det är en sak där med skatt och ekonomi, där kanske man kan ha lite å ena andra sidan, men när det gäller grundläggande frågor för syn på invandring och så blir det mer, vad ska vi säga, när man väl har sett sig på en sida i debatten så är man där. Och då slutar man prenumerera på DN när fel skribent får skriva krönikor, som är ett aktuellt exempel.
Eller slänger ut tvn när fel person är på.
Ja, absolut. Det har alltid funnits det. Och sen fortsätter man slänger ut det flera gånger. Nej, men och jag tror att det här är en jätteviktig lärdom för alla partier framåt. Oavsett hur opinionsmätningarna ser ut nu så måste man utgå från att det kommer bli en jättetajt även nästa val. Mm.
En annan intressant slutsats, det är det här med hur röstningen när det gäller socialgrupper eller klass, som man kan säga då när vi talar tjänstemän och arbetare, hur det har förändrats. Att i valet 2016 jämfört med då är det bara 30% av de som kallas arbetare som röstar på alliansen. Idag så är det regeringsalternativen jämna inom det som då kallas arbetare. Och bland tjänstemännen har man då på motsvarande sätt gått åt andra hållet så att säga. Det här kanske inte heller är så uppmärksammat att det har förändrats. För klassröstning, ska vi säga, det är ju under 1900-talet var det extremt viktigt i svensk politik. Mm. Idag håller det helt enkelt på att försvinna. Vad beror det på?
Ja, det beror väl på att den här materialistiska sakfrågeagendan som har styrt höger och vänster, den är inte lika tydlig idag. Och det kanske också beror på att även om man skulle ta det utgångspunkten med skatter och så är det ju så till exempel i tjänstemannagruppen, nu har vi en väldigt stor grupp inom offentlig sektor, även inom vårdyrken så där, liksom så, medan arbetaryrken kan i många fall vara egenföretagare eller jobba på ett mindre åkeri och är väldigt då emot höjda bränslepriser och så. Så även inom den ekonomisk politiska sidan så ser vi ju kraftiga höga tendenser i de här i arbetargrupper. Men jag tycker det här måste uppmärksammas mer. Jag kan bara ett roligt exempel, vi kommer väl in på det när vi sitter med stadshuset. Det är ju att i Stockholm, det är ju Bengtsfors, en kommun där har vi ju lika högt väljarstöd i kommunvalet som på Östermalm ungefär. Och då tänker man de gamla, jag menar det bor ju fler miljonärer på Östermalm än personer har EPA-traktorer i Bengtsfors, och då är det väldigt många EPA-traktorer i Bengtsfors. Så den här gamla bilden av partiet, den måste man börja justera lite grann, och Socialdemokraterna nu liknar ju mer Demokraterna, inte fullt ut, men de liknar mer Demokraterna nu än de gamla Socialdemokraterna vi kände till förut.
Mm. Sen har det också förändrats då, vilket är mer välkänt och mer omdiskuterat kanske, när det gäller kön. Vad har ni hittat där i valanalysen?
Det är ju stora könsskillnader i valet så tid att det är de partier som var då i oppositionen som nu är Tidöpartierna, de stöttades av 60% män och 44% kvinnor ungefär. Så det är en stor skillnad, och den är tydlig i alla åldersgrupper. Man kan ju fråga sig, där finns det en oro då som vi lyfter fram i eftervalsanalysen, att risken med en regeringsbildning är att det får en förstärkande demografisk effekt. Det vill säga att man går till val på en agenda och så får man ökat stöd i de grupper där man redan är starka. Men om stödet skulle bli ännu svagare bland kvinnor till exempel, då blir det väldigt svårt att bli omvald. För man kan ju se, tänk att det var 44% av kvinnor som stod på maktskifte. Tänk om den andelen hade varit 42 då. Då hade det kunnat tilta. Så att, det är viktigt att hålla i helt enkelt. Mm.
Och den sista demografiska aspekten jag tänkte upp, som också är välkänd och omdiskuterad, men skulle ändå vara intressant att höra vad du säger om det. Det är det som brukar kallas stad-land. Och det är ju en liten, jag tycker personligen man ofta slarvar med definitionen där, för vad är stad och vad är land exakt. Men vad har ni tänkt kring det i valanalysen?
Ja, det är ju en utveckling som egentligen har funnits över lång tid, men som vi nu ser den fulla kraften i. Det är ju att det är urbana områden, vi kan ta de fem största tätorterna i Sverige, eller vi kan även titta på urbana områden i kommuner som Huddinge till exempel, så ser vi där tydligt ett lägre stöd för partiet till höger, och då ja, Moderaterna gör inte lika bra val där som i övriga landet. Så en stor del av det väljartappet i riksdagsvalet, som ska sägas, det var ju bara under en procentenhet väljartapp, men en stor del av det förklaras av tappet i storstadsområden, och det är då inte viktigt, och det kan lätt bli i den debatten att det handlar inte bara om Stockholm utan det handlar om alla urbana områden, men Stockholm är det största urbana området, och det här är ju en olycklig utveckling för Moderaterna men även andra partier till höger och mitten, i och med att urbaniseringen förstärker ju det, vi har proportionella val, här bor det flest väljare. Så det är en av våra viktigaste slutsatser, att vi måste bryta den här utvecklingen.
Därmed kommer vi in på den här urbana huvudvärken. Ni skriver så här, för Moderaterna är matematiken enkel. Om partiet ska växa måste den nedåtgående trenden i storstäder vändas i allmänhet och i Stockholm i synnerhet. Bara kort för lyssnarna då. I Stockholms stad, som då är valkrets, där bor ungefär 1 miljon människor. I Stockholms län, som är en annan valkrets, bor ytterligare 1,5 miljon människor. Alltså en fjärdedel av Sveriges befolkning ungefär bor i Stockholm. Lägger man till Storgöteborg och Stormalmö så är det ungefär 40% av Sveriges befolkning det handlar om. Vi kanske ska då tid att släppa in den urbana huvudvärken här, Kristoffer. Om vi börjar med generellt, vi drar lite med det urbana och det här med kön, arbetare, tjänstemän och det som Per beskriver. Känner du igen den bilden av hur väljarna förändras? Du som är ute bland dem så att säga och arbetar politiskt.
Man kan inte börja med att bara koppa och recensera Per eller på att säga. Nej, men recensera FO som lyser. Jag tycker det är mina huvudsakliga takeaway. Först och främst att det som glädjer mig med den, det är att den är ärlig. Alltså den känns inte tillrättalagd. Det tror jag alla som läser den kommer uppfatta. Att det är liksom inte ett kampanjdokument för att förklara varför vi är bäst på något sätt. Och att vi har alltid haft rätt, vi kommer alltid ha rätt och kommer alltid få rätt. Utom att det finns, man är ärlig med de problem och utmaningar som finns. Och då tycker jag ju särskilt att det är bra att man är tydlig och även där ärlig med att Moderaterna har en rejäl utmaning i storstäder. Och då blir Stockholm, även som Per var inne på, den tydligaste. Men låt oss pausa den då. Mm. Och så tar vi in och tittar på de andra demografiska frågorna som du är inne på. Och de är ju lite olika, tror jag. Dels så tänker jag när det gäller polariseringen generellt sett, som kanske påverkat gjort att det är färre som har bytt partier idag, eller att det liksom är färre mandat som har flyttat, som ni var inne på, så känns ju det som en internationell trend i någon mån. Alltså vi har gått från en tid då triangulering var liksom politikens motto och mål till att vara mycket mer polariserad. Dock så tycker jag att det är en intressant spaning. Det är ju ingen naturlag att vi ska befinna oss där. Utan jag tycker, om jag tittar ut internationellt, att man redan nu kan se tendenser ibland, i alla fall, till att det börjar svänga igen. Jag tänker på senaste valet i USA, eller för den delen utvecklingen i Storbritannien, som också tycker, det är inte givet att vi kommer befinna oss där framgent, och att vi kommer komma in i något nytt skede där det blir en del omprövning och partier blir annorlunda också, och väljarna kanske också förändras till det. Och sen är en del av de här grejerna ju sånt som, jag vet inte hur många moderata partistyrelsemanträden har varit på när man pratar om vår utmaning med att nå kvinnor. Alltså det var ju, jag kan säga, det fanns ett litet undantag där under delar av tiden med Nya Moderaterna. Men sen hade vi en period nu också före det här valet och det såg ganska bra ut. Mm. Men det berodde ju stort på att vi hade tappat mycket väljare. Ja. Och att det var många män som hade lämnat Moderaterna för Sverigedemokraterna. Och då kan man säga att det kanske inte är nödvändigtvis ett bra sätt att uppnå någon könsbalans i något parti, att man tappar stora väljargrupper.
Okej, det har ni jobbat med länge, menar du?
Ja, det har vi jobbat med länge. Men sen tror jag väl att det som är intressant här, tror jag, det är att delar av detta med storstäder sammanfaller kanske med delar av det historiska problem som Moderaterna haft med kvinnor. Alltså ta till exempel en sån fråga som frågan miljöengagemang är ju någonting som stärks att det är viktigare valfråga för många kvinnor än vad det har varit för män. Och det är viktigare frågor i storstäder generellt än vad det har varit i riket i sin helhet. Så att det här, ska man säga, en del av de grejerna som Moderaterna slitit med när det gäller kvinnor råkar nu sammanfalla även med storstäder. Så att, ja, men det finns mycket food for thought i detta.
Okej, hade du skrivit valanalysen annorlunda på något sätt ifall du hade? Hade du ställt andra frågor eller lyft andra aspekter?
Nej, men någonting som jag tycker man skulle kunna borra mer i egentligen, det är ju egentligen när detta, och det blir risk för att vara lite flummig, men när började det här egentligen så? För det blir lätt, tycker jag, att man får en känsla utav, man tittar på det, för det är en ögonblicksbild liksom, och så säger man så här, ja men det här är... Det, som Per i för sig påpekar, att det vart som tydligast kom med full kraft. Men går jag tillbaka och tittar på Stockholms stads siffror till exempel, så kan jag ju säga att egentligen började ju gapet, Moderaterna har alltid varit större i Stockholms stad fram till, eller 50-talet, fram till det här valet egentligen. Men när började det där gapet minska då? Kan jag säga, det var ju redan 2010. Mm. Egentligen, det var ju då någonstans det var så att det vart Moderaterna i Stockholm inte var lika starka längre. Mm. Och sen har det bara liksom fortsatt till den punkten vi är nu. Och det är ju egentligen i en agenda, och det gick så bra för Moderaterna då, så vi reflekterar kanske inte över eller tog det på fullt allvar. Men om man går tillbaka dit kan man säkert se en del andra lärdomar. Ta till exempel miljöfrågan. Jag kommer tillbaka till den. Det skulle inte förvåna mig om den slog igenom i Stockholm mycket tydligare 2010. Och att den var liksom en större fråga här tidigare på sätt och vis. Vilket gör att den kanske var en fråga då, men som vi lider av tydligare nu.
Vi bollar tillbaka till det här till Per, att nu säger Kristoffer att det här är en ögonblicksbild som ändå har, det har pågått länge det här, sedan 2010, kanske längre än så. Och så är det förstås, för saker uppstår ju inte på... hur har ni tänkt kring det i valanalysen? Vad är grunden helt enkelt?
Jo, men vi... Det är ju helt sant, och vi skriver ju om det också, den här långa utvecklingen, men vi går ju inte tillbaka och borrar i varför det började då, utan, och det som skiljer, om man ska ta upp några skillnader, är ju att i valet 2010 då gick det ju så bra, så jag antar att man inte reflekterade över, ibland händer det ju saker på marginalen, när vi har så högt förtroende så gör inget att de där grupperna där borta inte har förtroende för oss, men det är då man ska bli orolig, men det har man sällan tid med. Och sen i valet 26 så tappade vi överallt och även i storstäderna. Det som är lite speciellt med det här valet, som gör väl att det blev en väckarklocka, det är ju att vi egentligen inte tappar i övriga landet. Även om vi tittar på kommunvalen ökar vi alltså utanför storstäderna. Så att vi tappet är till stor del i storstäderna, och vi tappar inte lika, eller inte alls, upp i vissa fällen går vi till och med framåt, och då blir kontrasten så tydlig. Mm. Så jag tror att det är därför det kom in nu, men Kristoffer har helt rätt i att om man ska ta ett samlat grepp på det här framåt, vilket vi vill egentligen peka på att partiet borde fundera på, då är det ju en sån sak man ska titta på. En annan sak vi inte tar med är ju, vi har inte möjlighet att gå in att kolla kanske bara jämförbara länder och sådär, och många nämner ju det, utvecklingen i olika länder där vi ser att nu Berlin röstar höger, finns det något man kan lära sig och så. Det finns även enskilda exempel i Sverige, Västerås gick lite bättre, och det är ändå en hyfsat stor stad och sådär. Så att, men det blir ju lite, ja, det här är ju bara en del av rapporten, så vi kan inte djupdyka i alla delar helt enkelt.
Och bara komplettera med en grej som jag tycker är intressant med det där, om man tittar på de här trenderna, om vi börjar gå bakåt, och vad är det egentligen som är. Och det här önskar jag att jag, hade jag suttit med i valarbetsgruppen, så hade jag säkert diskuterat och funderat mycket på detta. Men det är en tonalitetsfråga som jag tycker alltid har funnits i Moderaterna, men som någonstans tycker jag saknas idag. Och det är ju egentligen med framtidstro, hoppfullhet och tillförsikt egentligen. I framtiden är det någonting man längtar till, rusar till och ser hoppfullt. Och då kan man ju säga att å ena sidan kan man konstatera att den här valrörelsen var tämligen mörk från många aspekter, och samtidigt är väldigt mörk, så det är inte så konstigt i det perspektivet. Men det kan ju också vara så att du egentligen även under delar av Nya Moderaternas tid och i slutet på den tiden och Fredriks regeringsinnehav redan där såg liksom en tendens eller skifte i någonstans bort från den här lite mer visionära, lite mer hoppfulla, som kanske är relevantare och appellerar mer till det urbana.
Per och övriga skriver lite om det här, bland annat jämför med valet 2018, där ni berättar att det var ju också en ganska mörk mandatperiod, men där återkom ändå lite av optimismen, beskriver ni i valkampanjen 2018. Ja. Flyktingkrisen var över, vi hade ju fortfarande lågkonjunktur och så att det var ändå det som lite fick hjälp åt regeringen den gången. Nu var det ju mörkt ända in i kaklet, det blev ännu mörkare eftersom kriget bröt ut bara ett halvår före valet. Men har Kristoffer en poäng här i att man, jag tror inte ni resonerar om att ta den här, skulle ha ytterligare en politisk skala ovanpå alla andra, men mörk respektive ljus framtid, och Moderaterna landat för mörk på den paletten för vissa väljare. Har ni funderat någonting kring det?
Ja, men det kan nog mycket väl ligga i det. Alltså, när man tittar på den här klassiska måttet då, är Sverige på väg åt fel eller rätt håll, så är ju den siffran, då är ju... Man är lite mer optimistisk i storstäderna. Och det är ju möjligtvis också då att de samhällsproblem som har upplevt så många väljare är mer påtagliga i mindre orter. Och det är vi ju inne på. Alltså, det våldet till exempel märks inte lika mycket nu. Det är lätt att tänka bort nu, för det har varit så mycket de senaste tiden. Men inför valet så var det inte så jättemånga uppmärksammade skjutningar i Stockholm till exempel. Och även om det var någon, så bodde man, många väljare bodde inte just där. Medan alltså, om man bor i Eskilstuna, så då bor man nära skjutningen om den sker i Eskilstuna. Så det är väl en sån faktor. Och det är en svår balansgång hur man ska ta det där framåt. Men jag tror det ligger någonting i det. Sen är det så att allt kommer inte fångas med data heller, vilket är väl någon form av slutsats.
Vad säger Per Rosenkrantz?
Nej, men det blir ju lite så här, människan är ju inte...
Någon har gått in i studion och satt på sig Per Rosenkrantz utseende.
Opinionsanalytiker som säger...
Nej, men okej, förlåt. Nej, allt kan inte fångas då. Mm. Men för det Kristoffer säger, det har jag hört andra säga också, att Moderaterna ska inte vara så jäkla pessimistiska och inte gå i den där fällan. Är det en silverkula? Är det bara att liksom smila upp sig för framtiden och gå tillbaka till liksom en Johan Norberg-liberalism från 2003? Världen blir bättre och bättre. Finns det väljare att hämta där?
Ja, jag svarar kort så får Kristoffer svara på det. Jag tänker mer att det handlar om att man har en verklighetsbeskrivning som väljare köper, och sen har man förslag som låter rimliga utifrån den. Och att det i sig kan vara hoppfullt, så att säga. Just det, det finns en lösning. Någon har en plan för hur det här ska gå, och det här kan bli bättre, och det finns bra saker att ta fasta på även i en svår tid. Mm. Inte bara att allt är dåligt, förändring, vilket det blev så mot slutet och det funkade kanske, men för vissa väljare behövs något mer.
Du tar Kristoffer här, för att du talar ju också om det här när jag intervjuade dig för några månader sedan kanske i podden, just storstäderna och framtidsoptimismen. Så det är uppenbarligen någonting du har tänkt mycket på här. Vart är det du vill komma, så att säga? Var är det Moderaterna bör hamna? För det är väl inte bara tonalitet, antar jag. Jag antar att det också handlar förslag, det handlar om verklighetsbeskrivning och syn på samhället. Kan du utveckla det lite?
Jag tänker två saker. Det ena som jag tänker är ju att även när det är så att människor svarar att samhället är på väg åt fel håll, så är ju frågan, möter du det med ett budskap av hoppfullhet och säga att jo, det är på väg åt fel håll? För det är ju någonting som är en förutsättning för att vinna val, att man faktiskt kan på något sätt fånga den oron och säga, men möter du det med the shining city upon the hill, det finns någonting annat. Att när Moderaterna en gång i tiden skrev land för hoppfullare på tröskeln till mänsklighetens bästa tid eller framtid i frihet, det var ju inte så att man liksom formulerade de idéerna och sen sa att Sverige är fantastiskt. Nej. Utan som att Sverige liksom det, men man sa att vi har alla förutsättningar och följ mig till någonting fantastiskt. Och då tycker jag att väldigt mycket, och säg så här, det är väl den om man ska prata ideologiskt här, men den del av konservatism som egentligen inte bör vara Moderaternas är väl den delen då som kanske säger att ja, men framtiden ligger att försöka se till att det blir som det var förr. Och i den mån man signalerar till väljarna i konkreta eller politiska förslag att vi ska återställa saker, vi ska tillbaka. Det är något som socialdemokratin tycker jag historiskt sett har varit väldigt, väldigt, som de har haft på sin agenda väldigt mycket, medan Moderaterna alltid försökt formulera framtid som alternativ som ligger, som är någonting annat än det som har varit. Och det där tror jag tror att det tar sig uttryck i många olika frågor, men det tar sig framförallt uttryck i en reformagenda som där man säger vad man vill förändra för någonting och förbättra snarare än återskapa. Och nu jag kommer tillbaka till miljöfrågan gång efter annan, men det tycker jag är alltså, som symbolfråga så är det förbaskat intressant.
Mm. Men ska vi slänga på den på Per då, miljöfrågan? Jag minns inte exakt vad ni skriver om den i analysen. Vilken roll spelar den?
Vi har ju faktiskt med det som ett positivt exempel på det vi pratar om, att det är jättesvårt för partier att ta sakfrågor som de är svaga i och få ett ökat förtroende hos väljarna. Men Moderaterna har ju lyckats med det gällande klimat- och miljöfrågan fram till valet. Om man tittar på valgasundersökningen så är det en tydlig förbättring under ett antal val. Och det beror ju på givetvis att energifrågan och klimatfrågan har blivit mer sammankopplade. Och den frågan vinner tydligt Moderaterna med till exempel kärnkraft och sådär. Och vi pekar väl på det som ett framgångsrecept och att man borde fortsätta med det, och att det förmodligen hade man inte haft det förtroendet. Och bara för att exemplifiera, vi var fjärde bästa parti, Moderaterna var fjärde bästa parti i valet 14 eller 18, och nu var man näst bästa parti i klimat- och miljöprogram på delad andra plats då med Socialdemokraterna. Och hade givetvis det ska bli ännu bättre kan man säga, men hade det varit sämre så kanske stödet hade blivit ännu sämre i storstäder och i vissa andra väljargrupper, och en del av vårt starka stöd bland unga där det finns en väldigt kraftig opinion för bland annat kärnkraft och fossilfritt och sådär. Så vi identifierar det som en framgångsfaktor och en liten, här har man lyckats gjort något. Så får vi se hur man kan jobba vidare med det i regeringsställning. Mm.
Just det, vi hade ju faktiskt, var du med då Per när vi pratade unga väljare i podden? Mm. Det var ju ganska intressant, för det dök ju upp det här just med att kärnkraften har ju blivit för många unga en klimatfråga då. Mm. Att man tänker på elektrifieringen av samhället och så vidare, och att vara mot kärnkraft framstår man ju då som att man närmast saboterar den utvecklingen, så att det blir ett sätt för många unga att, ja, men man engagerar sig för klimatet genom att vara anhängare av kärnkraft helt enkelt. Vilket jag är också, jag förstår det liksom, men det är en intressant utveckling.
Och jag tror ju där, nu ligger jag uttala mig utanför själva eftervalsanalysen, men det finns en dikotomi idag lite grann mellan miljö och klimat. Mm. Och jag tror till exempel Miljöpartiet skulle tjäna på att prioritera en eller dera. Och det är kanske en fundering för Moderaterna att tänka på också, vad är viktigast just nu? Och det ser vi ju i alla debatter. Ska vi omställning eller ska vi minska resursanvändandet? Ska vi bryta gruvor? Eller ja, och så vidare. Och där finns det en intressant konflikt där Moderaterna och andra partier kunde kunna ta ett steg framåt. För jag tror många unga då, till exempel, de tycker klimatet och omställningen är det viktiga. Och sen, om det ibland har en kostnad i form av att det här grönområdet kan inte vara grönt nu, utan nu måste det vara nu måste det vara ett kärnkraftverk, eller nu måste det vara en gruva för de här jordartsmetallerna och så vidare, så tror jag det finns ett stöd för det, och det är en intressant konfliktlinje, tror jag.
Och jag reflekterar över att på sätt och vis en miljöfråga blir en normal fråga där det finns olika idéer om att lösa samma problem liksom, och konflikten står däremellan. Vi gjorde någon mätning inför valet i Stockholms stad, gjorde man en mätning där vi tittade på vilket parti har man störst förtroende för en trafikfrågor. Och det är väldigt roligt, för då säger man, fick vi svaret, ja men Moderaterna och Miljöpartiet. Så de som var överlägset störst, de andra fanns inte. Och man bara säger, ja absolut, det kan man tycka, men vi vill ju alltså helt olika saker. Så. Och ibland kan få känslan att när man mäter då förtroende till klimatfrågan, när vi är Miljöpartiet och Moderaterna högst förtroende, då kan det vara så att man, ja absolut, men vi vill helt olika saker. Och att väljarna vill olika saker. Och att det kan också slå och vara tydligt i förhållande till de här olika väljargrupperna. Att, men kvinnor kanske vill mer det ena då, eller i urbant vill man mer det ena eller andra. Så att jag tycker när man tittar på förtroendesiffror för olika sakfrågor, då får man också försöka ha med sig det rastret. Att det behöver ju inte nödvändigtvis vara så att det berättar att du gör rätt. Utom att det kan också vara så att ska du vinna vissa väljargrupper så räcker det inte att göra mer av det du gör. Utan du måste fundera på hur du gör de frågorna och göra dem på ett annat sätt.
Vi ska gå vidare. Jag kan berätta för lyssnarna att innan vi började här så skämtade vi lite om hur alla politiska samtal i Sverige sedan 2010 förr eller senare kommer att handla om Sverigedemokraterna. Kristoffer berättade att han till och med fick frågan när han skulle skriva ett idéprogram för Moderaterna av en politisk journalist. Ja, och vad kommer ni skriva om Sverigedemokraterna i idéprogrammet?
Mitt svar var ingenting. Det är alltså inte det som är vår idé.
Men likförbannat ska vi också gå in på det ämnet. För Per, ni skriver lite kaxigt kan man tycka så här i Oxivalanalysen. Varför vann vi inte större? Och då är det en förklaring då som handlar om att aversionen mot Sverigedemokraterna är stort i många väljargrupper. Vilket vi vet, och det vet Socialdemokraterna också. Deras strategi var ju då att marginalväljarnas avsky för Sverigedemokraterna skulle vara större än deras hopp om att, så att säga, tankar om skiftet. Vad finns att säga om det? Alltså Sverigedemokraterna, aversionen mot dem och att nu att Moderaterna samarbetar med dem. Vilken roll spelade det i valet och vad finns att säga om det?
Vi tror att det spelar väldigt stor roll, för att om man tittar på då, sakfrågeagendan var till oppositionens fördel. Regeringen var inne på sin andra mandatsperiod, vilket är svårt att bli vald en tredje gång brukar man säga. Den ekonomin började gå dåligt, det talar ju för då maktskifte. Varför vann man inte större? Man måste ställa sig den frågan. Och då tror vi ju, förtroendet för Magdalena Andersson, kontra Ulf Kristersson. Många gillar Magdalena Andersson. Och det andra var ju då att det finns en antipati mot Sverigedemokraterna. Men man ska komma ihåg, och det framkommer, och blev jag överraskad, det är ju de här eftervalsanalysenkäterna från olika opinionsinstitut, att antipatierna till Miljöpartiet och faktiskt delvis Centerpartiet är också stora i vissa väljargrupper utanför storstäderna. Och man kan ju faktiskt se valet så att de som samarbetar med MP, de partierna tappar utanför storstäderna. Och de partier som samarbetar med SD, de tappar i storstäderna. Mm. Så ser det lite på nationell nivå generellt sett. Så ser det ut. Men det där är ju inte heller någonting som är permanent. Partiers varumärke kan förändras. SD är mindre impopulära nu än vad de var tidigare. Och vem vet hur det kommer se ut i nästa mandatperiod, och MP har blivit mer impopulära. Så att, men det är en faktor, och då får det inte landa i liksom, man skyller ifrån sig, utan det är mest ett konstaterande. Och det vi säger, det här var ju partiledningens strategi, eller partistyrelsens mål var att bilda regering. Mm. Och då var inte maximera Moderaternas väljarstöd. Hade man maximera Moderaternas väljarstöd, hade man kanske agerat annorlunda. Men det här var sättet att nå en regeringsbildning, och det hade det här kostnaden så att säga, att vissa väljare kommer ha svårt att acceptera den regeringen. Men förhoppningsvis då, ur ett moderat perspektiv, kan väl den här regeringen övertyga väljarna nu. Har de 4 år på sig att säga att kolla, det här går faktiskt. Demokratin består.
Men jag blir lite deprimerad om väljarna prioriterar att välja bort alternativ snarare än att välja någonting.
Men det är basen i valforskningen. Det är basen att man väljer enligt många, särskilt public choice, alltså att man väljer bort helt enkelt alternativ.
Det är väl det jag tycker Schumpeters demokrati, alltså Schumpeter var ju helt briljant när han konstaterade någonstans att demokrati betyder ju inte folkstyre, utan demokrati är ju rätten att avsätta sina härskare. Alltså att egentligen det jag gör när jag går och röstar är att säga vem jag inte vill ha snarare än vem jag vill ha.
Throw the bum out, som man säger. Ja.
Men Kristoffer, för dina väljare i Stockholm, Sverigedemokraterna ligger ju som bekant under riksnivå i Stockholm. kommer fortfarande, även fast man har växt där också. Du har ju själv sagt när vi pratade senast att du ser inte framför ett samarbete med Sverigedemokraterna i stadshuset. Samma sak har man ju sagt, jag vet inte hur man säger i regionen exakt nu, men jag tror det är något liknande. Sverigedemokraterna och Stockholmspolitiker, det är annorlunda där. Varför är aversionen större? Varför är din aversion större mot SD än vad regeringens aversion är? Och hur hänger det här egentligen ihop?
Oj. Nej, men man kan väl börja i den enkla slutsatsen att, som Per var inne på, målet som man definierade tydligt nationellt, det var ju frågan att man ska ta regeringsmakten egentligen. Och det visade sig att den möjlighet man hade att bilda en regering var under de här förutsättningarna, och framförallt att liksom sakfrågagendan och vad man ville åstadkomma bara gick att åstadkomma med det här regeringsunderlaget. Alltså lätt blir det ju så här att bilda regering i sig är målet, men ofta är det ju så att man vill genomföra någonting, och då kan man säga att man vill genomföra det med de partier som man har runt omkring sig. Och som det ser ut just nu så finns det inga förutsättningar att genomföra det som vi moderater i Stockholms stadshus vill genomföra med Sverigedemokraterna. Så det är liksom inte, men jag tycker det är en intressant aspekt, den diskussion vi har här, den borde ju egentligen Sverigedemokraterna ha. Till väldigt stor utsträckning. Ja. Alltså så här, om vi tycker att det är jobbigt att vi underpresterar med någon procentenhet liksom nationellt i förhållande till Stockholms stad. Alltså förlåt, Sverigedemokraterna underpresterar 12% om underpresterar liksom gapet. Så de om några borde ha en rejäl, liksom, om de skulle ha motsvarande ärlig eftervalsdiskussion, så är frågan så här, okej, men vad far ska vi göra för att vinna storstäder? Mm. Så att jag tror att ofta är ju ideologisk renlärighet kan ju vara populärt, men möjligheten att vinna väljarnas förtroende är ofta viktigare in the long run för alla partier och brukar trumfa det. Så därför, så, som Per är inne på, jag tror partier förändras, och därför ska det vara väldigt spännande att se vad slutsatser Sverigedemokraterna drar. Mm. Nu är det ju så att när jag sitter i min roll just nu, jag äger alltså inte frågan och kommer inte kunna äga frågan om hur man bildar regering och vad riksdagen formerar sig. Men det jag tänkt mycket på är ju att i den utsträckning vi i Stockholms stad kan, och jag tror att vi måste på olika sätt, inte bara för Stockholm egentligen, för hela storstadsfrågan, formulera och visa hur en modern, urban och hoppfull politik och Moderaterna, att komplettera bilden av Moderaterna, visa vad som finns mer än i det som står i Tidöavtalet. I den utsträckning vi kan göra det, så gör det också oss mer resilienta mot liksom vad som till exempel händer och hur Sverigedemokraterna beter sig nationellt.
Men låt oss testa det direkt på Per då, som kan det här. Moderaterna i Stockholm går lite sin egen väg och är optimistiska, urbana och tänker grönt. Så att man fångar ett bredare spektrum. Socialdemokraterna har ju alltid varit bra på att vara olika partier mot olika väljargrupper, så att säga. Är det här en väg framåt för Moderaterna?
Förutsätter ju att man lyckas, att folk vet om det. Ja. För det är ju en utmaning i sig.
Ja, eller finns det också en risk att man framstår som otydlig och diffus eller rent av paradoxal? Eller vad tänker du om det?
Jag tror att det finns en stor möjlighet. Tittar vi på Sverige idag, så är det ju så att i de flesta kommuner så har vi ju antingen någon form av borgerligt styre eller Moderaterna styr med någon lokalt, kanske parti i vissa fall. Och sen har vi ju över 50 styren tillsammans med S. Och de går ju i två valrörelser. Men där är ju, och vi har röstsplittring på många håll ibland. Alltså en extremt fall är faktiskt 30 procentenheters röstsplittring. Då, skillnad mot kommunval och nationellt val för Moderaterna. Så att många kommuner lyckas ju särskilja detta och väljarna särskiljer det. Det utmaningen är att det har visat sig de senaste valen har det här varit svårt i Stockholm. Och det är ju ingen som kan säga att S går fram i kommunen för att Karin Vangård har varit så synlig i debatten. Det tror jag ingen skulle påstå, utan det någonting finns här, det har vi inget svar på, men det är uppenbart att det finns massa kommuner i Sverige där väljarna gör tydliga särskiljande mellan det lokala valet och det nationella valet.
Och att detta går att göra, alltså så här, Staffanstorp.
Ja.
Alltså vi ägnar en hel mandatperiod och pratar om att i Staffanstorp så hade Moderaterna en egen identitet och tog sin egen väg. Sen kan man ha synpunkter på andra ställen i Sverige. Det behöver ju inte vara just den modellen. Det går ju till Östra Göinge, liksom, Patrik Åberg eller Lilla Edet. Så är det liksom, och jag skulle nog våga påstå, kanske lite kaxigt, men att historiskt sett tror jag att Moderaterna i Stockholm har gjort detta i större utsträckning. Att Moderaterna i Stockholm uppfattades vara lite av en spjutspets i Moderaterna som bröt ny mark och testade nya grejer, och att mycket av inspiration till det som hände i Moderaterna hände just i Stockholm. Men jag tror en av utmaningarna kan ha varit att gå ut och fråga stockholmarna idag vad Moderaterna ville i Stockholm med just Stockholm, så tror jag att tyvärr allt för många, utan allt för kritiskt mot mina företrädare, allt för många har svårt att svara på den frågan. Så att någonstans är det där, kan du skapa en nationell, och ser man sig, med Lilla Ed, små kommuner, jag tror att tittar ut världen så händer det här hela tiden. Alltså den som blir borgmästare i London brukar vara den som klarar detta på ett annat sätt, att på något sätt vara mer eller någonting annat och komplettera bilden av sin nationella parti. Så detta tror jag, återigen, the proof is in the pudding, jag måste lyckas med det. Men jag tror att detta är en del av uppgiften för mig. Och att det kan hjälpa till att lösa storstadshuvudvärken för Moderaterna. Och att försöka hitta en väg för dig i Stockholm, det tror jag är helt tydligt uppgiften.
Tror du också det, Per?
Ja, jag tror att det är möjligt. Jag är hoppfull. Sen föreligger utmaningar. Men en sak jag vill bara på, det har ju varit ett tag, man har pratat väldigt mycket om den här svårigheten att vara medialt. Alltså man har en, lokalt har man en väl, på vissa håll, stark lokal media och starka profiler och man kanske kommunbevakning. Och det, i Stockholm, många här har inte samma identitet kanske till Stockholm utan följer riksdebatten och så smetas det ut. Men där kanske vi ser en utveckling nu, jag menar, det finns ju mycket mer digital närvaro nu, mycket mer sajter som beskriver, så att man ska inte ta för givet det där heller, tror jag. Det ska bli spännande. Jag är hoppfull.
Mm. Nu, vi ska ta och börja avrunda, eller ta det sista kapitlet här, och då tänkte jag fråga lite om framtiden. Per, vad tänker ni att valanalysen ska användas för? Vem ska läsa den och hur ska man använda den?
Oj, nu ler han. Svår fråga. Jag hoppas att den läses av den nya ledningen för partiet. Jag hoppas att den läses av alla ministrar i regeringen, även de ministrar som inte är moderata. För ytterst finns det ett gemensamt projekt om att borgerligheten ska växa också. Och där finns det gemensamma lärdomar då väljarna överlappar väldigt mycket. Och jag hoppas att en sak man tar med sig är att... Ja, det är väl den här lite kanske flummiga slutsatsen, men som jag tror det inte är så flummig egentligen, att Sverigedemokraternas kommunikationschef blev intervjuad i Dagens Opinion efter valet. Han frågade hur skulle du beskriva valrörelsen, och då sa han, ja, det var som vanligt, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna pratade känslor och Moderaterna pratade om allt de skulle göra. Och borgerligheten kan inte bara vara produktiv, vi måste också våga beskriva verkligheten och beskriva den på ett målande sätt innan vi kanske föreslår förslag.
Ja, politik ska kännas i magen är något formulering som dyker upp. Vad menar ni med det?
Vi menar så här att sakfrågor tror vi är, och det visar väl valforskning, är extremt viktigt för förtroende. Alltså det, ska man förklara varför Miljöpartiet finns, är det för att Miljöpartiet, miljö och klimat. Varför går det bra för Sverigedemokraterna? Ja, för att de enligt väljarna uppfattades, enligt många väljare, har rätt i viktiga frågor kopplat till integration och invandring. Det går liksom inte att ta bort se från den faktorn när man analyserar partier. Men vad är förtroende i sakfrågor? Och då landar vi väldigt lätt och många kring Moderaterna i att reformer, reformer, reformer. Men det är ju bara en del av svaret, för om det hade varit det fulla svaret, det finns inget annat parti i opposition som har utvecklat politiken lika mycket som Moderaterna. Och som Viktor Bartkron, som vi citerar här, skrev, vi blev ju en tankesmedja till regeringen som snor förslagen och driver dem själva. Och varför i vissa mätningar är Sverigedemokraterna större förtroende än Moderaterna i lag och ordning? Ingen kan ju påstå att det beror på att deras specifika reformprogram är mer trovärdigt. Utan det finns andra aspekter. Det handlar ju om vilka sakfrågor man prioriterar. Har man bra politik men inte prioriterar att prata om dem, så vet ju inte väljarna om det. Det handlar om vilken verklighetsbeskrivning man har, och då kanske väljarna delar mer vissa väljare delar mer Sverigedemokraternas verklighetsbeskrivning, att den är mer tydlig om vad samhällsproblemen är gällande lag och ordning. Och lösningarna är liksom en pusselbit i en större pusselbit. Det är det vi försöker säga med det.
Okej. Kristoffer, vad kommer du använda den här valanalysen till, i den mån du kommer använda den? Vad tar du med dig?
Du, jag kommer använda den och slå den i huvudet mina kollegor i partistyrelsen och ministrar som jag träffar från tid till annan. Det finns ett antal saker där som jag tycker är förbaskat talande. Jag ska bara lyfta ett konstaterande. När man slår fast att Moderaternas starkaste kretsar i Stockholm, Norrmalm och Östermalm, där fick Moderaterna drygt 30%, motsvarar 35 000 röster. Det är alltså fler röster än Moderaterna fick i 17 av 29 riksdagsvalkretsar, och det är fler röster än Blekinge och Jämtland tillsammans. Alltså någonstans, det som är bra för Stockholm kommer också vara bra för Moderaterna. Och det är viktigt att komma ihåg att det är, ska vi vinna val framgent och vara en viktig kraft att räkna med, då måste vi fundera på hur vi formulerar och kommunicerar en politik som faktiskt är bra för det urbana. Mm.
Men det var ju intressant, för nu hör jag nästan, om du ska klippa till dina kollegor i partistyrelsen, sitter skåningarna och norrlänningarna och säger att det där med Stockholm är inte så viktigt, och du försöker förgäves få dem att förstå det. Finns det, ja, du förstår, jag skämtar du, men är det ett problem att partiet förstår det här?
Nej, men säg så här, den stora risken, och det är väl det man börjar hela den där med, det är ju någonstans föreställningen att man invaggar sig att detta var ett stort framgångsval, och bara ett framgångsval. Så att, och det kan man säkert känna i de delar av Sverige där det gick väldigt bra, eller där man bara sitter, för jag sitter som minister, där jag sitter i regeringen, att man invaggar sig den. Och att då påminna människor om att så länge som att vi inte vänder trenden i storstäderna, då kommer vi inte lösa detta. Mm. Och det kräver ju till exempel, som lite som Per är inne på, vilka frågor och sakfrågor man... Ja, och det tycker jag bekräftas av eftervalsanalysen, man är ju väldigt tydlig att frågan om energifrågan, bensinskatter, alltså det finns ett antal av de där frågorna som var viktiga för att vi vann valet. Men det räcker inte för att vinna storstäderna. Alltså visst är det så att bensinpriser är viktiga i storstäder. Det är intressant att trygghetsfrågan till exempel. Nu kan det, är en ögonblicksbild. Mm. Så den kan ju vara annorlunda nu som säger efter skjutningen att man varit i den enorma problem vi har i Stockholm. Men att den relativt sett är mindre viktig i Stockholm och i storstäder är fascinerande. Men om Moderaterna lägger... Problemet är ju inte att vi pratar om de frågor som gör att vi vann valet. Problemet är ju i sådana fall att vi inte pratar om andra frågor också. Mm. Och vilka frågor ytterligare. Men istället för att ägna mig åt att huvudsakligen fokusera på att säga till alla andra vad de ska prata om, så tänkte jag att försöka liksom gräva där jag står och prata om de frågorna. Mm. För att visa just att Moderaterna är bredare.
En sista fråga. Moderaterna ska väl helst inte minska ett val till. Det skulle bli det fjärde på raken i så fall. Vad ska Moderaterna göra 2026 för att vända den här trenden? Då får ni välja mellan en och tre saker. Det kan vara en sakfråga, det kan vara en tonalitet, det kan vara egentligen vad som helst. Men några korta saker sammanfattningsvis. Vi börjar med dig Per. Vad tror du är?
Bibehålla förtroendet i att man förstår och kan lösa de problem som Sverige har kopplat till integration, invandringen, brottsligheten och utanförskapet. Det är centralt. Det är det som kommer vara den stora frågan framöver, tror jag också. Mm. Och då måste man. Det andra är plånboksfrågan. Man måste känna att man får bättre i plånboken eller det kommer bli sämre om man röstar på det andra alternativet. Det är en väg kvar, men mandatperioden är inte klar. Och den sista är att man får inte glömma det som kanske inte är fokus för Tidöavtalet och det som inte är fokus för de väljare som klickar mest på Instagram. Och det är kopplat till klimat och miljö och det har till våra sociala frågor. Det måste finnas den sidan i politiken också.
Mm. En fyllig sakfrågeagenda helt enkelt. Kristoffer, slutligen då?
Nej, men först, jag får ju börja med det Per säger som jag verkligen undersöker. Den här regeringen är vald på sätt och vis ett väldigt tydligt mandat. Det är se till att sluta skjutas på lekplatser och det finns el i uttaget. Och det är viktigt även i Stockholm, men man måste leverera på det. Mm. Men det räcker inte mer, och det leder mig till fråga nummer två. Man måste visa att, som sagt, det är inte fel på det man gör eller det man säger, utan vad ska man säga därutöver. Och då vill jag undersöka det som jag sagt flera gånger här, miljö- och klimatfrågan. Sen skulle jag lägga till arbetslinjen. Alltså den var extremt viktig för Moderaterna och ligger, skulle jag säga, en del av det moderata arvet eftersom den var så viktig, men tycker jag kom bort i för stor utsträckning. Och eftersom att jag tror att vi tyvärr ser framför oss en period med ökande arbetslöshet och mycket problem och utmaningar där, så att liksom en arbetslinje och en uppdaterad arbetslinje. Och sen så tror jag att den stora frågan, som i och för sig på sätt och vis är kopplat till arbetslinjen men inte fullt ut, det är ju om segregationen. Alltså en idé om, ja, men ta till exempel återigen Stockholm. Hur ser vi till att Stockholm inte är olika städer utan att det faktiskt är en och samma städ? Och sist men inte minst, återigen något som jag har sagt tidigare, men det är ju Moderaterna måste vara ett parti som alltid tillför hoppfullhet och framtidstro. Uppåt, framåt, utåt. Det måste vara liksom det Moderaterna bidrar med i svensk politik. Och det måste inte bara synas sakfrågorna utan måste också synas i tonalitet hur man pratar om saker och ting. Bidra med mer hoppfullhet i svensk politik.
Okej, du tog Pers tre och la till fyra till, så det är fullt sammanlagt.
Fan också.
Politiker.
Ja. Stort tack Per Rosenkrantz och Kristoffer Fjellner för att ni ville komma och prata med mig i podden idag. Tack.
Tack själv.
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Jag tror att det finns många moderata väljare och sympatisörer där ute som säkert har egna funderingar. Och ska ni förstås också läsa Per och andras valutvärdering också förstås. Ni kan också gärna höra av er om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Allt detta gör ni genom att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.